Birgitta talade lite om överflöd. Det kan ju låta märkligt. Vi lever i ett överflödssamhälle och vet alla att överflödet är ganska tveeggat. Men tanken är den att Herren vill fylla på våra små bägare tills det rinner över kanten. Han borrar inte hål i botten för att det ska rinna ut, utan han fyller tills det rinner över. Och det är ju underbart. Jag vill få tala idag lite grann om andens dop. Jag har kommit på mig själv på sistone att börja längta efter ett riktigt härligt andedop. Det var ett tag sedan sist, måste jag säga. Och då kanske man behöver börja med att ta upp det så att säga i undervisningen. Och jag tänkte börja i Andra Timoteus brevet, första kapitlet. Paulus skriver till Timoteus och vill handleda honom, skulle vi kanske säga på modern svenska. Att han delar sina erfarenheter ifrån förkunnarlivet. Och så står det så här, 6-9 versen. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens and. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus. Låt din nådegåva flamma upp, stod det alltså i folkbibeln. Men många andra översättningar har ju närmast betydelsen att blås lite grann. Blås liv i din nådegåva, ungefär som en brasa som håller på att slockna. Man blåser lite grann så flammar det upp. Och den ande som leder Guds församling efter Guds vilja, det är kraftens, kärlekens och självbehärskningens and. Därför att när man har både kraft och kärlek, så är det ju rätt lätt att man gasar på för mycket. Man behöver självbehärskning. Det behövs bromsar i en bil och ratt med. Ju starkare motorn är, desto bättre bromsar måste man ha. Vad hade hänt med Timoteus? Han befann sig i Efesus, som jag minns rätt, och där hade det varit stor väckelse på gång. Men så hade det gått med den som det brukar gå med karismatiska väckelser, nämligen att man börjar gå till överdrift. Man börjar smyga in läror som ska legitimera all möjlig synd när man nu ändå har kraften på gång. Vi bläddrar därför till andra kapitlet, 15 versen. För där skriver Paulus: gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenaeus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. Det bryter ner tron för somliga när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Man kan tycka det var ju en konstig lära. Tänk omkring så att uppståndelsen redan har ägt rum. Då skulle ju alla ha blivit begravda först och kommit igen. Det de predikade var antagligen detta att just i och med omvändelsen så, och andens dop så har man uppstått från de döda. Varför säger man så då? Jo, därför att då är alla löften uppfyllda till 100%. Alla ska bli friska, alla ska på olika sätt få ut av de gåvor som Gudsriket innebär. Vi vet ju alla av erfarenhet att här är det ändå så att vi inte har kontroll över bönesvaren och vi får inte alltid till 100%. Men om uppståndelsen redan har skett, ja, då är allt vårt. Då är det nästan bara att plocka för sig. Så det var ju en undervisning som man på sätt och vis kan känna igen idag. Allt är ditt, du ska bara ta det. Du behöver inte fråga om lov. Och om detta skriver Paulus alltså att det här är inte Guds and. Utan detta är en ogudaktighet som sprider sig som cancertumör. Och då händer det att de som inte hänger med i den utvecklingen, de drabbas istället av någon sorts skam över så att de inte kan samla lika många människor som de som tutar och kör. Skäms inte, skriver Paulus gång på gång till Timoteus. Vi ska bredda till Galaterbrevet. I 5 kapitlet 16-26 ska vi läsa det. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lag. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Vandra i anden. Det är så att säga på ett sätt ingångsporten till ett liv i Guds närhet. Att man söker Guds vishet och Guds ledning för varje dag. Och tar vara på det som kommer för en. Om vi har liv genom anden så låt oss då även följa anden. För det kan man alltså ha, man kan ha liv i anden utan att följa anden. Och det Paulus anspelar på är ju ökenvandringen, Israels vandring genom öknen. Att när de följde molnstoden så hade de också vad de behövde. Men nådegåvor och andeuppfyllelse. Ja, vi ska titta lite på det här med andens gåvor. Första Korinthierbrevet 12:31. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. En övermåttan härlig väg, som det stod i 1917 års översättning. Vad är det för en väg? Jo, det är vägen till anduppfyllelse, vägen till gåvorna. Och det är att söka kärleken, för kärlekens lov kommer sedan. Och då utsänder Paulus en varning. Så vi läser början av 13 kapitlet. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Paulus talar om nådegåvor utan nåd. Det här som man kan arbeta sig upp till i mänsklig kraft. Och det som kommer fram när man börjar att överdriva eller ta in felaktiga läror. Jag tycker det är så fint det står ekande brons. För så står det faktiskt i grundtexten. Det betyder ju att det är någonting som ser ut som det äkta. För brons liknar guld, men är inte guld. Arken skulle överklädas med guld, för det var äkta vara, så att säga. Men tungotal utan kärlek är bara en sanitär olägenhet. Oväsen utan någon vettig nytta. Vi tänker oss till exempel att du vill be för sjuka. Du vill ta dig an människor som lider och har det svårt. Då kan du sätta dig i din ensamhet och utföra andlig krigföring. Du söker upp alla demoner som går att hitta och du bankar på dem och ropar åt dem och förbjuder dem att komma i närheten. Och du vill på det sättet fylla dig med kraft. Sen kan du ordna möteserier där du ber för människor, men dagen efter så har du åkt till någon annan plats och det är inte givet att du får veta om det hände något eller ej. Men sen kan du också söka samma gåva efter kärlekens villkor. Du går till dem som är sjuka, du går till dem som har det svårt, du går till dem som sörjer. Du går till dem som mår dåligt. Och du återkommer och återkommer. Därför att du handlar i kärlek. Det är inte resultatet som är det viktiga, utan det är nåden. Och så småningom kanske Herren säger till dig: du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över det som är mer. När Paulus nu i det här avsnittet talar om andens gåvor, så ska vi lägga märke till vad det är för kunskap han vill att vi ska ha. Därför att han ger ingen kunskap om hur man upptäcker sina gåvor. Det var ju ett tag sedan vi hade gåvoupptäckande morgon, middag och kväll. Och det kom ut många mer eller mindre sinrika handledningar i konsten att upptäcka nådegåva. Han talar alltså inte om hur man upptäcker gåvor. Han talar inte ens om vad de gåvor betyder som han räknar upp. Men vi ska se vad han talar om. Om vi tittar i början på 12:e kapitlet så skriver han: bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Ja, förut gick ni vart som helst bara det hände något. Och hade ingen som helst urskiljning av vad det var för krafter som fungerade. Men så kan ni inte göra nu, skriver Paulus. Nu måste ni veta vad det är för kraft som är verksam. Jag minns vid ett tillfälle, jag åker ibland bort för att sätta ut mina verkmediciner som jag måste ha för att kunna fungera. Och så mötte jag en man, en god kristen broder. Och han tyckte att jag skulle absolut gå till han sysslade med akupunktur och olika former av österländsk healing. Och han sa det att det är sån kraft i den mannen så han bara rör vid en så är man frisk. Och jag frågade, är det Kristi kraft? Ja, det visste han ju inte. Då sa jag, då har jag hellre min verk. Därför att jag vill inte släppa in vad som helst i mitt liv. Det får vara bra som det är. Och han blev väldigt bestört för att han hade lett många kristna till denne man, sa han. Och det var ju redan det en olycka, tycker jag. Ni får inte vara okunniga om de andliga tingen. Vi fortsätter. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannade Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Och då ska man alltså kunna känna igen Guds gåvor, andens verksamhet, på att det som sker blir till nytta. Det är lite lustigt att Paulus skriver så här att nådegåvor är olika men anden är densamma. Tjänster är olika men Herren är densamma. Kraftverkningarna är olika men Gud är densamma. Han talar alltså om Fader, Son och Helig Ande. Och riktigt om det ligger någon dold tanke där, det vet jag inte. Jag har funderat på det. Vi fortsätter 8:e versen. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andra. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Det hela börjar alltså med att man ställer sig frågan: vad vill Guds kärlek driva mig till att göra? Och då ska vi alltså inte stirra så mycket på gåvorna, utan mera på vad som kan vara en personlig kallelse i ens eget liv. Därför att om jag har liv i anden och och vandrar i anden, alltså lever i en gemenskap med Herren där jag också söker hans vilja för mitt liv. Så ordnade sig nog med gåvorna under resans gång. Här beskriver ju Paulus en del övernaturliga gåvor. Men Guds kärlek kan ju driva dig till att göra något alldeles normalt. Vi tittar lite grann i Romarbrevet 12, som är också en text om nådegåvor. För här finns gåvor som ser helt mänskliga och helt normala ut. Där man kanske också behöver en hel del vanlig mänsklig kunskap. 6:e versen, 12:e kapitlet, Romarbrevet. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Ja, här finns ju sådana uppgifter som till exempel att sköta församlingens bokföring. Det kräver en del kunskap i bokföring och det kräver att man ställer upp och gör det. Men också det kan ses som en nådegåva om det är Guds nåd som driver en in i den uppgiften. Den här texten är lite märklig och svår att översätta, därför att det Paulus gör, han förmanar människor att de ska vara kvar i den gåva som de har fått. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i den uppgift han har. Den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Alltså att det blir ju ofta så när anden kommer i rörelse att man vill utvidga sitt revir och kanske också få göra det och göra det och göra detta. Stanna kvar i det som är din uppgift, säger Paulus. Vi återvänder till 1 Korinthierbrevet 12. Och så fortsätter vi att läsa i den texten. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar och det är många utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta och höra till den kropp, till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte hand hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte öga så hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen var och en av dem så som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och det är lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna har omsorg om varandra. Nu ska vi alltså lägga märke till att detta detta är centrum av vad Paulus vill att vi ska veta om de andliga gåvorna. I våra ögon verkar det ju som att han har bytt ämne. Förut så talade han om andens gåvor och andens verksamhet. Men nu talar han plötsligt om enhet i församlingen. Vad menar han? Jo, tanken är denna. Att så länge vi är måna om att det verkligen ska vara den heliga ande som kommer till uttryck. Så länge uppstår det inte splittring. Det kan uppstå diskussioner och det kan uppstå på många sätt. Vad ska vi säga? Dragningar i en församling där somliga har upptäckt andens liv och andens gåvor, medan andra känner sig rädda eller på annat sätt bromsar in. Men den verkliga splittringen, den där allt faller sönder, den utvisar att det inte är helig ande, utan det är något annat. Det är mänskligt kött och det är andra andemakter på gång. Detta är alltså det viktiga. Allt det andra svarar Gud för. Han svarar för att du blir fylld av anden. Han svarar för att du får de gåvor han vill ge dig, om du också vill föras in i den uppgift som han har för dig. Vi hoppar till sista versen igen. Sträva efter det nådegåvor som är störst. Och inte ska väl jag. Jag nöjer mig med den minsta lilla gåvan. Nej. Sök de gåvor som är störst. Och i början på 14 kapitlet så skriver han: sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Varför det? Jo, därför att den nådegåva som du utför eller som du lever med, den innebär ju en välsignelse för människor i din omgivning. Men det ska vi ju inte heller sticka under stol med. Samtidigt innebär det att det läggs ett kors på dig som har gåvan och uppgiften. Det andliga livet när det sker i Guds renhet innehåller alltid en komponent av självövervinnelse. Därför att man kunde alltid gjort något annat. Och det kanske uppstår både diskussioner och ifrågasättanden av det man gör eller säger. Jesus talar ju gång på gång om att den som vill följa honom måste ta sitt kors på sig. Om du får profetians gåva så kan du inte räkna med att alltid framföra snälla budskap. Utan en vacker dag så är det din uppgift att tala om för någon att så där får du inte leva. Eller varna någon: det här kan sluta illa. Då har du genast fått människor som tycker illa om dig. Och jag har träffat många som inte orkat med uppgiften. Den som har profetians gåva har en viktig gåva för hela församlingen. Men den gåvan är inte lätt att bära. Kanske att vi skulle på nytt börja söka Herren. Och längta på nytt efter att bli uppfyllda med helig ande. Och jag tycker den här slutet på 4 kapitlet i Apostlagärningarna är så fint. Den här mannen som var satt förlamad hade blivit frisk och sprang omkring. Och det blev en väldig turbulens i staden. Och prästerskapet hade sagt till apostlarna att de fick inte undervisa så. Då står det så här, 23 versen. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa: Härskare, du som har skapat himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna och varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och förstarna gaddar sig samman mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka och låt tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Nu hade de alltså blivit egentligen hotade till livet. Och då ber de inte: Herre, hjälp oss nu att sköta det här lite mera i skymundan. Utan de säger istället: fyll oss ordentligt med helig ande så att vi kan göra det ännu tydligare än vad det redan är gjort. Vi läste förut den här texten om Jesus i öknen när han frestas av djävulen. Och jag tycker den här frestelsen, den första, är så intressant. Om du är Guds son så gör det en smörgås. Det skulle alltså ha räckt. Därför att nådegåvan är inte till för dig som bär den, utan den är till för din omgivning. Och på det kan vi känna igen och känna skillnad mellan det äkta och det falska. De som berikar sig med sin nådegåva. De som skryter över vilka fina bilar de har trott in och så vidare. Där kan man veta: denna människa har gått vilse. Och han vill också föra andra vilse. Jag tror att vi kan behöva förnya vår överlåtelse till Herren. Låt oss be.